Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hej och välkomna till Psykologsnack, podden där vi pratar och vill sprida kunskap om psykologi, psykisk hälsa och ohälsa. Vi som har podden är legitimerade psykologer och jag är Sandra.
Och jag är Åsa. Och temat idag är ju PMS och då har vi med oss en person som är expert på just PMS och som har skrivit boken PMS får hjälp med KBT. Varmt välkommen Ulrike Braun.
Tack.
Kul att ha dig här.
Och du är ju legitimerad psykolog och har tillsammans då med Susanna Johansson, som också är legitimerad psykolog förstår jag, skrivit den här boken. Kan du inte berätta lite hur ni kom på den idén, skriva boken?
Jag och Susanna träffades ju på psykologprogrammet på Stockholms universitet. Och när det närmade sig magisteruppsats, alltså det sista momentet i utbildningen, så var jag sugen på att skriva om PMS. Och jag pratade med olika handledare, men det var ingen som hade en susning om det här. Så att, jag stod lite utan hjälp och då började jag prata med Sanna, eller Susanna då som hon heter. Och då slog det oss att det är, vi har verkligen inte vidrört det här temat någonting under våra 5 år på psykologprogrammet. Mm. Och det tyckte vi var ganska frapperande.
Mm. Verkligen.
Så vi började djupdyka i det här ämnet. Och insåg att det har ju forskats på det här. Inte så mycket i Sverige. Mm. I Sverige så finns det mer medicinsk forskning, men i andra länder så har man forskat kring KBT för PMS.
Okej. Okay.
Mm. Och det landade i den här boken till slut.
Okej, okay. Så först gjorde ni liksom en examensuppsats då, eller magisteruppsats?
Ja. Ja. Ja, eller det blev aldrig någon magisteruppsats, för det var ingen som kunde handleda oss. Så då tänkte vi hoppar rakt på en bok istället.
Aha,
och skriva om andra saker istället.
Ja, du fick skriva. Mm, jag förstår. Okej, men så kul att det ändå blev en bok. Det låter ju som att det är någonting som verkligen behövs. Som att det inte har funnits så mycket som du säger.
Ja. Har boken blivit väl mottagen?
Ja, jag tycker det. Den har fått bra kritik. Det finns ju väldigt många forum och så där det skrivs om PMS numera. Mm. Och där valsar den runt som tips. I och med att det inte finns något annat kring KBT och för PMS också så...
Och bra för oss som psykologer också, tänker jag.
Verkligen.
Det känns som att det är något man kan missa. Mm. Om man träffar personer som kanske är nedstämda, har depression och sådär. Att man också behöver titta på den hormonella biten.
Det känns ju som att det är en kunskapslucka inom vården.
Mm.
Eller att det inte tas på allvar.
Mm.
Just det.
Så att det är väl det vi hoppas på att sprida också. Och att det är ju fantastiskt att ni hjälper till med det också. Så att vi når ut till alla yrkesgrupper, framförallt där det behövs inom vården.
Men vad är PMS för någonting?
Det är alltså de fysiska och psykiska symptom som uppstår innan mens.
Mm.
En del har ju eller tror ju att PMS bara sker precis innan eller just under menstruationen. Men PMS kan man ju få redan från ägglossningen och framåt. Det vill säga man kan ju egentligen vara drabbad av PMS 2 veckor i månaden. Så att det är nog många som inte ens vet om att de har PMS. I och med att man får symptomen så tidigt. Att man kanske tror att man är deprimerad eller att man är emotionellt instabil. Eller man har möjliga olika förklaringar. Så det är väl en vanlig villfarelse att man inte inser hur länge man faktiskt kan ha PMS.
Mm. Ja, för man tänker att det bara ska vara de här närmsta dagarna innan mensen.
Precis. Ja. Så det kan alltså vara då 2 veckor innan mens och sen så brukar det klinga av inom de första 3 dagarna. Mm. Om det håller i sig längre än så, då behöver man ju tänka över det. Då kanske det är något annat.
Ja.
Det ska klinga av ganska fort efter 3 dagar när mensen väl har kommit igång.
Ja,
just det. Okej, och för de som inte vet vad PMS står för, vad är det står för?
Det är en förkortning av premenstruellt syndrom.
Just det.
Det finns också en svårare variant som heter PMDS, premenstruellt dysforiskt syndrom.
Just det.
Det är en allvarligare form av PMS och det drabbar ungefär 3-9% av befolkningen.
Okej.
Men den här mildare varianten, alltså PMS, premenstruellt syndrom, det påverkar ungefär 30% av alla kvinnor i fertil ålder.
Ja.
Och då handlar det om att man har ett fåtal symptom. Men det är väl upp till 80-90% av alla kvinnor som har nått form, alltså som någon form av symptom innan mens. Så
man
det är nästan
var och annan. Men det är lite varierande svårighetsgrad då?
Precis,
eller?
Ja.
Okej, och vad beror PMS på? Varför får man de här svårigheterna?
Man har kunnat se att kvinnor som drabbas av PMS, eller även den här svårare formen, är känsligare för vissa nedbrytningsprodukter av hormon i kroppen. För att menscykeln styrs ju av olika hormoner och under olika faser. Och under en fas av menscykeln då bryts progesteron ner. Och då uppstår en biprodukt som heter, nu ska jag uttala det rätt, allopregnanolon. Mm. Och det är den biprodukten som många kvinnor är känsliga för.
Mm. Okay.
Så man kan likna det vid en form av allergi. Att när den produkten kommer in i kroppen, då reagerar man genom att man har svårare att reglera känslor. Man får kroppsliga förändringar som bröstspänningar, man blir svullen, man får ett ökat sötsug. Man kan också ha svårare att koncentrera sig, planera. Man är väldigt, väldigt trött.
Mm.
Man kan tänka sig som vid en allergi på våren. Man funkar helt enkelt sämre.
Mm.
Okej.
Okay.
Mm. Ja, det är lite tufft att vara en av dem som är allergisk mot ett egentligen kroppseget liksom ämne, eller vad man ska säga. Jag lyssnade lite på psyket och så hade de besök av Marie Brix, och heter hon så.
Ja.
Och hon sa just att det är liksom det här, den här restprodukten binder till samma receptorer egentligen som också till GABA-1, vad det heter, till som också alkohol och bensodiazepiner gör.
Mm.
Och vissa, och där kan man ju också säga att vissa klarar ju av alkohol bättre och andra sämre.
Mm.
Ja, men där är det ju någonting som kommer utifrån.
Ja.
Något som man tillsätter, medan det här är ju ett kroppseget. Så det känns ju, det är tufft, och så som du beskriver, det är väldigt många som också känner någon typ av besvär inför mens.
Mm. Vid vilken ålder brukar man märka av PMS?
Egentligen så kan det ju börja redan från att du får mens, alltså när du är tonåring.
Mm.
Sen ser ju många att det blir värre i samband med att man föder barn.
Mm.
Det finns lite olika teorier till varför det är så.
Mm.
En teori är att man har ökade krav på sig under den tiden i livet. Man gör karriär, man tar hand om hemmet och så vidare. Alltså det ställs mycket mer krav på än vad det gör annars. Och sen egentligen upp till klimakteriet. Och det har man väl också sett, att den här känsligheten, den hänger med under livets alla övergångar, eller hormonella övergångar. Så att har man PMS i tonåren, då har man sannolikt också större risk för att drabbas av förlossningsdepression eller svårigheter i övergångsåldern, att man blir nedstämd eller lite sämre. Så den här känsligheten bär man ju med sig under livet. Men det är ju många, tror jag, som inte vet om att de har PMS i tonåren. Man pratar liksom inte så mycket om det. Och så har man ju så mycket humörsvängningar ändå redan när man är tonåring.
Ja.
Så det är svårt att veta vad som är vad.
Det är så väldigt mycket hormoner och utveckling och sånt som sker då. Men jag tror också just det att man inte har kunskapen.
Ja.
Man inte vet om det och inte vet vad man ska titta efter kanske för tecken och symptom och så. Jag tror inte att när jag var tonåring, vilket är länge sedan nu, men jag tror inte någon pratade om PMS då.
Nej.
Att det fanns med i utbildningen, eller att skolsköterskan pratade om det. Eller...
Nej.
ungdomsmottagningen.
Nej, jag tror faktiskt det var först när jag var vuxen som jag ens hörde talas om det. Mm. Alltså 20 plus i alla fall.
Mm. Så. Man borde ju kunna bespara de här unga tjejerna väldigt mycket lidande bara genom att sätta en etikett på vad det är de upplever. Att det är inte du som är tokig, det är inte ditt fel, utan det är faktiskt din kropp som reagerar på det här.
Det är ju väldigt viktigt, tänker jag, just det här att inte ta på sig skulden själv. Och att säga, men det här är inte mitt eget fel.
Nej.
Att jag reagerar så här eller att jag mår så här. Och vi har ju läst er bok och där beskriver ni ju att ja, det är ju såklart, vi kan ju inte ta bort våra hormoner. De har vi och de kommer finnas med oss under livet. Men att de här upplevelsen av PMS-symptomen kan förvärras om vi har negativa tankar och upplevelsen av att vi inte kan så här påverka eller styra våra tankar, känslor och beteenden. Så hur kan man jobba med KBT? Mm. Jag tänker vi kanske bara ska säga vad KBT står för också. Mm. Att det är ju kognitiv beteendeterapi. Och det handlar ju om att man arbetar med metoder som har visat sig effektiva i forskning. Och att för att man då ska nå en förändring så jobbar man just med tankar, känslor och sina beteenden.
Precis. KBT vid PMS är lite, eller det är egentligen nästan samma sak som KBT vid depression och ångest.
Mm.
Det är bara att man plockar in vissa andra metoder också, som är känsloreglering och sådär, för att liksom kunna reglera de här starka känslorna som uppstår. Men det handlar alltså om att angripa problemet, eller man ska säga, utifrån och in, istället för inifrån och ut generellt, kan man väl säga.
Att
man påverkar det man kan förändra. Det vill säga göra tvärt emot vad man brukar, till exempel. Man jobbar med tankar genom att antingen utmana dem eller att faktiskt träna på att acceptera dem. Och när jag säger acceptera, då menar jag inte att man ska lägga sig platt och acceptera vad som helst, utan det används faktiskt som en väldigt effektiv metod inom KBT också. Och sen jobbar man även, som jag sa förut, med känsloregleringstekniker. Så att det handlar om att liksom ta kontroll över de bitarna som man kan ta kontroll över och minska följdverkningarna av de här hormonella svängningarna. Och det blir ju oftast en väldigt negativ spiral. Man får symptom, man beter sig på ett sätt som inte är bra, man får skuldkänslor, man försöker kompensera för det resten av månaden, tar på sig för mycket, sväljer oförrätter som man kanske inte hade gjort i vanliga fall. Och sen kommer PMSen och då briserar bomben. Och så börjar man om från början och så bara bygger man upp en helt ny erfarenhet, alltså en ny erfarenhetsbas av negativa upplevelser och erfarenheter. Och just den här ökade känslan av att inte ha kontroll över sitt eget beteende. Och det är det här man försöker bryta med KBT. Att göra annorlunda. Och att tänka annorlunda.
Och att känna att man kan påverka sin situation och sina känslor och sitt mående. Jag tycker också det var intressant att ni i boken beskrev, vi pratade ju här i ett avsnitt om perfektionism. Och att man har sett, får rätta mig om jag har fel här, men i forskning, att personer som har höga liksom perfektionistiska krav på sig själv, och kanske också det här som man, att man kan ha svårt att hävda sig själv, verkar ha en uppleva de här symptomen mer, eller att man är känsligare för PMS. Eller?
Man har ju en strängare inre domare, och då är man ju sträng mot sig själv oavsett vad det gäller, om man har negativa tankar kring andra eller kring sig själv. Då bör man klanka ner på sig för det istället. Så att, ja, det har ju med självbild att göra. Och vad man kräver av sig själv.
Så då kan man bli väldigt hård där kanske. Att säga, men nu gjorde jag så här igen. Eller varför mår jag på det här sättet?
Och varför kan jag inte bara vara glad? Det är bara att skärpa sig och ingen annan bor som jag gör och så vidare. Så, så då har man ju hela det där kacklet igång i hjärnan. Man straffar sig själv.
Kan det vara så också, jag tänker typ vid depression eller om man mår dåligt på annat sätt också. Jag tänker så här, personer i ens närhet kan ju ibland reagera, inte för att de vill någonting illa, men att det kan komma kommentarer som att så här, ja men ryck upp dig nu, skärp dig. Eller, det där är väl inte så farligt, ta tag i det där nu. Det är någonting som också påverkar här eller?
Oh ja, man har sett i forskning att anhöriga och deras bemötande har en jättestor stor påverkan om hur jobbig PMSen blir för den som är drabbad. Och det är därför vi har ett helt kapitel i boken just riktat mot anhöriga och hur man kan hantera sin närstående när det är som jobbigast.
Det kanske vi kan komma tillbaka till
ja, men det lite längre fram.
Det är väldigt intressant.
Verkligen.
Men jag tycker ju att man kan, jag kan i alla fall känna igen mig i PMS. Kanske inte i den svåraste formen, men så här dagarna innan mensen i alla fall. Och här tycker jag det är så intressant. Jag är ju ändå, har ju levt ett tag nu med min mens. Att jag ändå inte lär mig att varje månad så här, då kan jag ena dagen sitta hemma och i soffan kanske och se så här, vad fint vi har det. Vad mysigt hem vi har. Tänk att jag har det så fint och bra i mitt liv. Att jag känner mig bara nöjd. Så sen dagen efter så sitter jag i samma soffa. Hemmet ser likadant ut. Och jag bara, nej fy fan. Det här, hur kan det se ut så här? Ingenting blir färdigt. Ingenting blir gjort. Det bara ligger strumpor här, det är saker där. Nej, jag står inte ut. Jag måste flytta ut härifrån. Vi måste göra om det här. Det här går inte. Ingenting funkar. Och jag bara går runt och är så här jättearg. Och kan inte riktigt själv där reflektera då och tänka så här, vänta, var i månaden är jag? Det är liksom glöms bort. Varje månad. Och min kille kan ibland säga så här, men kan det vara så, ska du ha mens? Och då bara, nej! Det ska jag inte. Och sen efter en stund kan jag säga, kanske. Det kanske var så när jag tänker efter. Men så vad kan man göra om man då vill bli lite bättre på att liksom öka sin medvetenhet om sin menscykel och att kunna kanske förebygga lite så.
Ja, jag tror att det är jättemånga som känner igen sig det där. Att det kan svänga så pass kraftigt som det gör. Det absolut första och kanske tråkigaste steget är just det här med att man måste kartlägga sin menscykel ganska länge. Minst under 2 månader för att få någon slags hum om hur just ens egna unika menscykel ser ut. Alla har inte ägglossning efter 14 dagar utan man kanske har efter 18 dagar eller sådär. Och sen kan ju menscykeln, eller vad säger jag, PMSen kan ju skilja sig från månad till månad också beroende på hur mycket runt omkring man har just då. Man kan ha en extra pressad situation på jobbet, barnen är i någon fas som är jobbig, man är sjuk eller så. Och andra månader så är det hyfsat okej för att man har semester. Eller vad
det där kan jag verkligen känna igen mig i. Jag har försökt kartlägga lite sådär, men jag tycker så här, nej, men det är så olika. Men då har jag just kommit fram till det, men det måste vara liksom ytterligare en sårbarhetsfaktor för att det ska bli så pass så att jag märker, alltså att det går ut över saker, liksom går ut över mina nära och kära eller att jag verkligen känner den här flyktkänslan att så här, det här är inte bra, jag måste härifrån. Men då har jag kommit på, ja men det måste vara stressigt också eller det måste också ha varit att jag kanske har sovit dåligt. Då märker det jättetydligt och annars så här, nej, men då kan det glida förbi lite sådär lugnare i bästa fall.
Det är verkligen olika och sen en del har ju väldigt tydliga symptom att så här, ja, men om man har en svårare form att man faktiskt får svår ångest eller att man får självmordstankar till och med, man vill skilja sig, man gör slut, man stormar ut ur lägenheten, alltså så här, man får riktigt allvarliga konsekvenser för ens relationer eller på arbetsplatsen och så. Man gör bort sig liksom. Och sen dagen efter så är det som bortblåst. Och man förstår inte varför ens partner är arg på en. Men kartläggning är i alla fall absolut första steget och sen också vill jag säga där att så här, det blir ju lite så att den här restprodukten som påverkar ens liksom GABA-systemet, det här bromsande, lugnande systemet i hjärnan gör ju att man får starkare känslor. Man kanske nappar på en trigger, det är någonting som sätter igång någonting i din hjärna och så blir det väldigt starka känslor som kommer väldigt plötsligt som man är oförberedd på. Så man kan väl säga att de här starka känslorna gör oss också lite dumma i huvudet. Alltså man tappar den här distansen i hjärnan rent fysiologiskt kan man väl säga.
Men det känns som så här konsekvenstänket är ju inte alls där på samma sätt.
Nej.
Det är lite så här, har jag tappat min frontallob?
Man kan bli lite personligt förändrad nästan.
Men även kan jag ibland i stunden nästan, alltså ha lite medvetenhet såklart. Att så här, nej men skärp dig, liksom lugna dig lite här nu. Men det går inte att hejda den där impulsen att kanske ryta till lite grann och rya eller någonting.
Och det är ju den här impulskontrollen är också nedsatt. För den ingår i hela den här frontallobsfunktionerna som inte riktigt funkar som de bör just de dagarna, sämre i alla fall. Så både impulskontrollen, förmågan att reglera känslor och så vidare, och planera och allt det där, det blir nedsatt då.
Mm.
Så att, återigen, det är inte ens fel, utan det är ens hjärna som håller på så här. Så då är det återigen till det här med att förebygga mycket.
Mm. Men om man rent så här konkret med kartläggningen, har du något tips för vad man kan göra om man vill börja kartlägga sin menscykel?
Det absolut första steget är väl att ladda ner någon slags app till exempel. Det finns en hel del olika ute på marknaden. Det finns en som heter Clue, där man också kan få såna här heads-ups, eller vad man ska säga, förvarningar om hur det kommer se ut framöver. För den lär sig ju liksom hur du funkar. Att dag 18 så har du det oftast jobbigt. Eller,
just det.
Ja, så. Så att appar är jättebra verktyg. Annars får man skriva en vanlig klassisk anteckning i mobilen.
Mm.
Och då kan det ju vara ett tips att göra det vid samma tidpunkt varje dag, som att man inte glömmer. Och att man då kartlägger både de dagarna som är jobbiga, men även de som är bra. Mm. Man har det som en rutin.
Bra tips.
Ja, men verkligen.
Mm. Du sa lite tidigare här, nämnde du triggers.
Mm.
Vad är det för någonting?
Trigger, det är sån här... nu hittar jag inte orden. Alltså det är en specifik situation eller någonting i din miljö eller sånt där som sätter igång saker hos dig.
Mm.
Det kan vara något som någon säger, det kan vara en tanke som du får, det kan vara något som du ser på sociala medier, alltså någonting som sätter igång en känsla och reaktion hos dig.
Mm.
Och alla har ju vi våra egna unika triggers. För den ena kan det vara jättejobbigt att kolla på Instagram när man har PMS, för att man då ser alla andras lyckliga liv och så.
Mm.
För en annan kan det vara att prova kläder i ett provrum. För en tredje kan det vara att planera semestern med sin partner. Alltså det kan vara alla möjliga saker.
Mm.
Och de här triggerserna kan man också bli duktig på att kartlägga. För oftast är det ju samma grej som återkommer månad efter månad. Har man koll på sina triggers, då är det väldigt mycket lättare att planera runt dem och att faktiskt förstå vad det är som händer när man råkar nappa på betet.
Just det.
Men är det då att man till exempel, om det skulle vara att så här, gå ut på stan och prova kläder, att då kanske jag aktivt väljer att jag gör inte det just de här dagarna?
Ja, för det blir inte bra.
Nej.
Och ingen blir hjälpt av det.
Mm.
Det är en sån här grej som visst man skulle kunna liksom utsätta sig för det och träna bort det, men det finns ingen anledning, därför att du är ju hormonellt påverkad just då. Så att om en vecka så kommer det kännas mycket bättre. Men då gör man väl det då istället.
Mm. Just det. Då där kan det faktiskt vara bra att undvika vissa situationer.
Ja, faktiskt.
Vissa dagar i veckan. Liksom.
Eller i vanliga fall inom KBT så brukar man ju prata om att man inte ska undvika.
Ja.
Men just i de här situationerna kan det vara bra att undvika onödiga stressorer. Utan faktiskt göra det som man mår bra av. Ta hand om sig själv. Packa in sig själv i bomull. Ungefär som när man har en influensa. Att man faktiskt är snäll mot sig själv då.
Just det. Ja, det lät mysigt. Packa in sig i bomull.
Eller hur? Det lät jättemysigt.
Bra sätt att säga det på.
Mm. I boken så tar ni också upp något som ni kallar må-bra-listan. Vad är det för någonting?
Det är just en sån här lista på aktiviteter, saker som får en att må bra. Som bara väcker härliga känslor. Det kan vara hur bagatellartade saker som helst. Det kan vara att köpa ett lite dyrare kaffe på väg till jobbet, att unna sig och så vidare. Och så vidare. Och det är ju för att just skicka signaler till hjärnan att jag tar hand om mig själv, jag är värd att må bra. Alltså det sätter liksom stopp för alla de här dömande negativa tankarna. Alltså rent fysiologiskt kan man tänka också att du ser till att öka de här må bra-hormonerna i hjärnan genom att faktiskt göra sådana saker. Och en bra grej kan faktiskt vara då att kartlägga de här grejerna.
Mm.
Så att man kan ta fram det sen när man mår dåligt.
Mm.
Ja.
Och sen som en robot faktiskt utföra de här sakerna, vare sig man har lust eller inte.
Mm.
För att just där och då kanske du bara vill stycka huvudet i sanden. Men då får man liksom bli lite, gå emot sina känslor och faktiskt göra de här grejerna.
Mm.
Gör du tillräckligt många av de här sakerna så brukar det faktiskt ha effekt.
Just det.
Och då får man den här härliga känslan att jag kan faktiskt vända den här trenden. Jag har kontroll över mitt eget beteende. Det tänker jag alla borde göra.
När man har en dipp eller mer ångest eller nedstämdhet. För det, jag tänker, det har ju alla någon gång så.
Mm.
Men kan man liksom bli sjukskriven för det? För jag tänker, har man då vissa dagar i månaden återkommande som alltid är jobbiga? Eller liksom, hur kan man anpassa det till sitt vardagliga liv?
Mm.
Hur gör folk? Eller...
Jag tror det beror på hur allvarliga symptomen är.
Mm.
Alltså jag tänker, har man den här svårare formen PMDS, då kommer du väl antagligen medicinera med antidepressiva eller SSRI då, då, för det har ju visat sig funka ganska bra. Och det kan man ju också ta just de dagarna som man är drabbad.
Okay.
Till skillnad från när man behandlar en vanlig depression eller en ångestsjukdom, då behöver du ju liksom äta det varje dag, och du behöver ha en lång insättningsperiod och en lång utsättningsperiod. Mm. Men vid PMS har man märkt att man får inte de här biverkningarna som man får vid traditionell depressionsbehandling, okay, utan du kan faktiskt bara ta dem punktvis de dagarna. Varför det är så, det har man inte riktigt förstått, utan man har liksom mer eller mindre kommit på det av en slump. Jag vet inte hur det ser ut med just sjukskrivning och hur läkare ställer sig till det när man har PMDS. Jag vet ju att de, eller PMS, jag vet att de förskriver antidepressivt eller ångestdämpande. Men jag tänker ju att det definitivt borde vara vanligare att man faktiskt får sjukskriva sig. Det är ju många som drabbas av svårare fysiska symptom också, som migrän.
Det har ju jag. Varje månad.
Vad som då är kopplat till liksom PMS eller...
Ja, till menscykeln.
Ja,
det kan vara både så här innan mensen och innan ägglossningen.
Mm.
Så har man otur kan det ju vara typ en vecka totalt i dagar.
Ja, och det är ju väldigt handikappande.
Verkligen. Mm. Alltså det blir så funktionsnedsättande. Alltså jag är ju på jobbet, jag äter så här migränmedicin. Men jag tycker inte att jag presterar på samma nivå.
Nej.
Sen tycker jag också att det spelar in lite apropå det här med sårbarhetsfaktorer.
Mm.
Att jag har märkt i till exempel tidigare jobb där det kanske var högre stress, då var det mycket mer migrän.
Mm.
Nu har jag en ökad flexibilitet och mer frihetsgrader i mitt nuvarande jobb. Och då är migränen också mycket, mycket bättre. Mycket lindrigare och färre dagar. Så det tycker jag är positivt. Men nu avbröt jag dig där mitt i.
Nej, men jag tror att det här kommer nog ändras med tiden. Tror jag. Jag tror att det kommer bli man kommer diskutera det här i mycket högre utsträckning. Jag vet till exempel att i Indien har man väl infört ledighet vid mens, tror jag. Läste om det i tidningen för bara några veckor sedan. Så det är ju fantastiskt att det händer saker på andra sidan jordklotet som vi kanske inte ens känner till.
Men det var häftigt.
Vi får se hur det blir i kommande generationer.
Ja, för jag tänker det blir ju ganska krångligt om man ska tänka att sjukskrivning vid PMS, att man måste gå till sin husläkare en gång i månaden för att få en sjukskrivning några dagar, om det nu är det.
Mm.
Det blir ju liksom inte så hållbart för vården eller för personen det gäller.
Nej.
Så då skulle det ju vara bättre med något annat upplägg på det såklart.
Mm.
För de som behöver det.
Ja. Inte och där faller ju liksom ansvaret lite på en själv som individ. Okej, men då kanske jag inte kan göra allt det jag planerat de dagarna. Då måste jag verkligen vara försiktig med mig själv de dagarna när jag är drabbad. Och se till att få återhämtning så långt det är möjligt.
Absolut. Men Nej, men där blir det fortfarande så här lite så här omgivningen så också så här, hur blir man bemött då? Om man säger nej, men tyvärr jag kan inte följa med på det mötet idag, eller nej, men jag kan inte ta den här arbetsuppgiften för jag har PMS. Alltså jag vet inte hur. Ja, jag vet inte själv hur det är, och har du fått höra från folk eller när du undersökte boken, hur blir man bemött?
Jag tror folk är väldigt, de berättar inte de här sakerna.
Nej.
Än. Det är fortfarande där att det är lite skämmigt. Det finns inte tillräckligt mycket med kunskap hos omgivningen. Man törs inte helt enkelt.
Nej.
Man skyller på annat. Och det är därför jag tror att det är så otroligt viktigt att vi vågar lyfta det här med arbetskamrater. I fikarummet, med våra barn, med våra föräldrar. Att man liksom det blir en ökad öppenhet kring de här frågorna. Någon måste våga.
Ja, måste verkligen. Annars är det ju svårt att också vara snäll mot sig själv. Och liksom tillåta sig att ställa in någonting om man inte får någon förståelse.
Nej, exakt.
Så att det är jätteviktigt. Man måste börja någonstans, och då är det att börja prata om det.
Och vi är ju någonstans i början av allt det här. Forskningen är i sin linda. Det är ju just de här generationerna nu först som har börjat prata om det. Eller den här generationen som börjar prata om det. Men man märker ju också en tendens hos yngre att man faktiskt att man börjar prata mer om det på sociala medier, och att kändisar pratar lite mer om det. Så att det är en trend som går åt rätt håll.
Ja, jag lyssnade på Fredagspodden med Hanna och Amanda. Och de har ju pratat ganska mycket om det här. Och hade även, jag tror att de tog upp det som ett förslag där, att de på sin i sitt bolag, på sin arbetsplats, skulle sätta upp så här att man kunde fylla i PMS-kalendern. Att var befinner jag mig? Det kanske var radikalt, men jag tycker ändå att det var ju ett sätt att så här lyfta det hela och att man ändå kan säga, nej men som du sa, idag passar det inte för mig att vara med på mötet. Det är bättre att någon annan tar det här eller jag får ta det imorgon. Och det blir ju ändå ett sätt att öka öppenheten, och såklart att det är frivilligt om man vill, man ska inte vara tvingad att börja dela med sig. Men ändå ett lite inspirerande initiativ tyckte jag. Sen tror jag de blev lite kritiserade för det där.
Ja, okay.
De fick medial uppmärksamhet i alla fall.
Ja, det kan man säga.
Ta upp det på sin arbetsplats, får man se.
Ja.
Sätta upp sin PMS-kalender synligt för alla.
Nej, men det är ju klart, det är en utmaning att sitta vid fika i rummet och när vdn är närvarande att nämna något sånt där. Liksom, att säga, men jag har PMS, det är en dålig dag eller så. Men det ska väl egentligen inte vara värre än att man säger jag har väldigt mycket hösnuva just nu.
Nej.
Jag har väldigt mycket pollenallergi.
Precis.
Ja, men jag tänker bara som om man ska så här, köpa mensskydd i affären. Bara det kan ju ibland, och då är jag vuxen. Det här är ju, det skäms jag nästan att säga. Men att man bara, ha, men hur många står bakom här i kassan och tittar? Om jag bara ska köpa det idag. Så det inte försvinner i mängden av andra saker.
Nej.
Har ni känt så någon gång?
Ja, absolut.
Ja, det är ju, ja, det är ju.
Det är ju knäppt.
Ja.
Det är där, man ju, där kan man ju gå emot. Det är att på min arbetsplats här nu så har vi ställt ut en liten behållare med tamponger på den gemensamma toan.
Det är
bra. Stå där för alla tjejer. Det är ju också en signal till resten.
Ja.
Att säga, det här är en del av vår verklighet. Varsågod, det är bara att ta sig.
Ja, det är ju verkligen. Det kommer ju varje månad som toapapper. Ja, men precis. Ja. Jättebra. Mm. Åh, det borde göra min arbetsplats också. Verkligen, det var en bra idé.
Men jag tänker apropå tillbaka till det här med att kanske då ta hand om sig själv och så. För när vi pratade stress här i ett avsnitt, då pratade vi om något som kallas för energikontot. Och som hjälper oss att balansera då sånt som tar och ger energi. Och i boken så jämför ni ju vårt psyke som ett konto som då behöver vara balanserat. Kan inte du berätta hur ni tänker där?
Det var som jag var inne på förut, att vi behöver aktiviteter och befinna oss i miljöer som får oss att må bra för att liksom väga upp det här andra eländet då som man kan drabbas av. Så att man själv behöver nästan ta ansvar för att man har tillräckligt många aktiviteter som lyfter den för att det ska bli hållbart i längden. Det blir lite som vi stressat. Vissa aktiviteter tar energi och vissa tillför energi. Och det där är så himla individuellt om vad det kan vara för någonting. En del får energi av att träffa kompisar, en del blir dränerad av det. Och sen kanske det beror på vilken kompis du träffar också. Så att man behöver vara varsam med sig själv där.
Just det.
Jag funderar, vad kan man göra om man är i de här stunderna eller har de här dagarna där man kanske känner att känslorna svänger snabbt eller att man blir just inte vet jag då, arg eller irriterad på allt och alla. Har du något tips? Vad kan man göra då?
Det beror på vilken situation man är i, om man faktiskt kan dra sig undan från den eller inte. Men jag tänker om man har familj och barn och du kommer direkt från jobbet, du ska laga mat, du har liksom ingen möjlighet att gå undan och sådär. Då får man nästan ta till såna här akuta strategier. Nu förutsätter jag att man inte har planerat så bra utan att det kör ihop sig och liksom, man har inte levt som man har lärt. Man har inte planerat maten och så vidare. Men där tänker jag att där får man helt enkelt ta såna här lifehacks. Man får göra det som funkar. Man kan se till att ha massa färdigmat i frysen. Man får ta genvägar. Man får sätta på en iPad. De får sitta och glo hela kvällen då, så att du kan lägga dig ner. Alltså det får bara funka. Man får göra det som krävs. De överlever.
Just
pratar jag just om familjesituationer till exempel.
Att liksom sänka kraven.
Ja, verkligen
där blir det lite grann också så rejält. Men nu måste det bara funka.
Och det blir, kan ju vara svårt då när man befinner sig i den situationen. För då kommer ju ofta de här dömande tankarna också. Att jag klarar inte ens det här och så vidare och så vidare. Men där får man liksom, ju oftare du gör de här sakerna, ju oftare du tränar på de här strategierna, desto enklare kommer det bli. Det här är ju verkligen som att träna upp en muskel, brukar man säga, genom KBT. Att det kommer inte funka första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte gången heller, utan du måste göra det här kontinuerligt hela tiden under väldigt, väldigt lång tid för att det här ska bli automatiserat.
Mm.
En del har ju också så här små påminnelser. Vi har i boken också en så kallad krislåda.
Mm.
Det är en teknik som man använder inom DBT, alltså dialektisk beteendeterapi, som man ofta använder när man har väldigt starka emotionella svängningar.
Mm.
Emotionell instabilitet. Och det är till exempel en låda där man kan lägga in saker som väcker positiva känslor hos en. Det kan vara en krisplan, att säga ring den och den personen. Duscha väldigt varmt för att distrahera sig från starka känslor. Dofta på en speciell parfym som väcker bra känslor till liv och som distraherar en. Alltså allting handlar om att skapa distans till starka känslor här och nu.
För att sen
kunna ta mer rationella beslut och börja problemlösa kring sin situation.
Mm.
Men när man blir så där övermannad av så här superstarka känslor, då funkar ju som sagt inte det här planeringscentrat så bra.
Nej.
Och då agerar man impulsivt och gör saker som får konsekvenser på lång sikt.
Ja.
Ringa det där samtalet och göra slut.
Mm.
Säga vad man tycker fast, alltså, och så vidare.
Såna för att det där, känns så bra i stunden.
Ja, alltså. Det känns belönande, det känns härligt i stunden. Mm. Men på lång sikt så blir det bara värre.
Mm.
Så att det handlar om att bromsa sig själv. Och då kan man behöva väldigt fysiska, fysiska verktyg för att faktiskt göra det. Och det kanske låter tramsigt med en sån här låda, men det faktiskt hjälper i en sån situation när man inte kan tänka klart.
Man måste bara liksom fokusera på någonting annat.
Ja.
Väldigt starkt. Och då gärna något som du säger som väcker några positiva känslor istället.
Ja.
Just det. Men där fanns det, jag vet, jag kommer ihåg lite från DBT-boken när man läser att det fanns ju allt från att duscha varmt till att så här, stoppa handen i isvatten för att verkligen bara avleda sig själv en stund.
Och sen har man ju andningen som ett verktyg då också, men det är ju många som tycker att det är svårt att komma ihåg det. Det är därför det är så bra att ha fysisk låda, för den kan man inte liksom backa undan. Där kan du skriva in sådana där strategier som att andas lugnt nu i 5 minuter.
Just
och
det.
Sen får du se vad du ska göra. Eller gå in i duschen nu.
Mm.
Ställ dig där. Mm. Duscha jättevarmt.
Mm.
För då får du en fysiologisk avledningsmanöver i alla fall.
Ja.
Till exempel.
Mm. Mm. Jättebra.
Men ni pratar ju också, eller pratar, skriver och beskriver det här om att surfa på känslan.
Mm.
Vad gör man då?
Alltså känslor är ju egentligen en fysiologisk reaktion i kroppen. Det låter ju väldigt kliniskt och tråkigt, men det är faktiskt så.
Mm.
Och känslor har ju oftast ett naturligt förlopp, har man kunnat se. Alltså de växer av någonting, av en trigger till exempel, och så ökar de. Och så har man sett att gör man ingenting när man befinner sig i den här känslan, om man inte agerar på känslan, då börjar den till slut klinga av. Den når en platå.
Mm.
Och sen börjar den liksom gå ner av sig självt.
Mm.
Det är så känslor fungerar naturligt, oavsett vilken situation vi är i.
Just det.
Problemet är att när vi är på toppen, framförallt om det är negativa känslor, då väcker det väldigt mycket obehag. Och då vill vi ju göra vad som helst för att undvika den känslan och komma bort därifrån.
Mm.
Fly genom att dricka alkohol, skrika, äta godis. Man kan ju ha hur många flyktbeteenden som helst. Och det gör ju då oftast att känslan klingar av ganska snabbt. Och det känns bra igen.
Mm.
Poängen är ju bara att vi aldrig lär oss det här naturliga förloppet. Utan vi tror att vi måste agera på känslan på samma sätt igen nästa gång.
Mm.
Vad var det så?
Att surfa på känslan.
Ja,
surfa är det någon typ av motsats då till att fly? Eller?
Exakt. Surfa på känslan är att stanna kvar i känslan och bara iaktta den oavsett hur jobbigt det är.
Mm.
För känslan i sig är ju inte farlig. Den bara känns väldigt obehaglig.
Mm.
Men den är inte farlig. Vi kan få katastroftankar om att vi kommer bli tokiga, att vi kommer tappa kontrollen och så vidare. Men det gör man inte helt enkelt om man bara sitter still i båten. Den kommer klinga av.
Okej. Okay.
Så det är det som man kallar surfa på känslan, att stanna kvar i känslan utan att agera på den.
Aha.
Sen får du agera om du vill, men inte just där och då.
Okay.
Och det här kommer göra att du blir mer och mer vän med starka känslor. De kommer inte kännas lika hotfulla längre och lika läskiga.
Okay. Finns det några liksom tips på hur man ska stanna i sin känsla? Ska man sätta ord på det? Ska man bara sitta rakt upp och ner och vänta? Eller har du någon sån här bra kort tips där?
Det var en bra fråga.
Jag vet inte, alltså vi jobbar ju lite med smärta tidigare. Jag kan tänka att det är lite liknande. Alltså det är ju väldigt stark. Och det väcker andra typer av starka känslor också. Men Jag vet inte, jag har inte heller något jättebra svar på det. Men en sak är ju kanske att så här, vart sitter den?
Just det,
vart någonstans liksom, känns det i magen? Har det någon form? Vart är den starkare? Förändras det? Att liksom inta det här lite mer objektiva, utforskande inställningen till känslan än att så här, försöka trycka bort den eller hålla fast den. Men jag har inte heller någon så här bra, så här, de här tre meningarna kan du fråga dig själv. Det var därför jag bara varit nyfiken.
Det handlar ju lite också att man får inte fly heller. Det är det som är så
tricksigt. Precis, man ska ju bara vara på något sätt.
Ja. Men just det där du beskriver, att liksom, vad sitter den, hur känns den, har den för färg? Alltså lite sådana saker. Ja. Det kan ju vara ett sätt att stå ut i stunden och faktiskt lära känna den.
Just det. Ja, men det är ju en risk att det också kan bli lite av ett undvikande att man börjar så här, att det blir att man får en större distans då. Det är ju inte heller tanken.
Ja, det kan, men ibland kan man ju bara behöva sätta ord på den. Vad är jag känner? Är jag ledsen? Är jag arg? Har jag ångest? Vad är jag rädd? Alltså, vad kommer det här ifrån? Och så bara...
Det tror jag man har sett i forskning. Att det hjälper att så här reglera ner känslan lite grann. Bara att sätta ord på den.
Just det.
Men man behöver inte fly från det.
Nej.
Men att... Och det tänker jag kan man ju träna i vardagen i situationer när man inte har så starka känslor, men att bli vän och kompis med sina känslor och lära känna dem. Ja, nu känner jag mig glad, eller nu är jag orolig, eller nu är jag irriterad. För då kan det ju också vara lättare när man får de här starka känslorna att kunna känna igen dem kanske, eller vad säger du?
Det tror jag absolut. Att bli mer medveten om sig själv överhuvudtaget. Både bra och dåliga känslor. Sen är det ju liksom en utmaning just det här med att när man väl mår bra sen, då vill man ju inte hålla på och gegga det här. Då vill man bara leva och inte tänka på det.
Då vill man glömma och gå vidare.
Ja, ja. Exakt. Man kanske inte ens förstår vad det var man tänkte, så man kan inte liksom relatera till det.
Nej.
Det är ungefär som om man har så här fysiskt ont i kroppen någonstans. Så har man träffat en fysioterapeut och fått övningar. Och då gör man dem medan man har ont. Och sen säger man, nu ska du fortsätta göra det här. Då bara, nej, men nu är det ont
mer.
Nu är det bra. Varför kom det tillbaka sen?
Ja, precis.
Men du pratade också inledningsvis lite kring, och det har du ju nämnt när vi har pratat här också då, men det här med tankar. Hur man kanske då kan förhålla sig till tankar. Och, jag vet inte, hjälper det om man då ska försöka så här tänka att ja, men nu ska jag tänka positivt här?
Ja, det är ju det vi har blivit matade med under hela uppväxten. Tänk positivt, titta på dig själv i spegeln och säg, jag är bra. Det kanske funkar i en mikrosekund och sen så håller det inte i sig. Och det är ju för att hela vårt system är uppbyggt, och hela vårt språk också är uppbyggt kring motsatser. Så funkar vår hjärna. Om vi tänker på vacker, då ligger ordet fult ganska nära till hands. Liksom, så. Det är en språklig uppbyggnad helt enkelt. Det är därför... Det blir svårt att tänka i de banorna, för du kommer alltid få den här motsatsen på kroken. Så att man har ju då kunnat se att tänka positivt funkar liksom inte.
Nej.
Utan snarare så hjälper att iaktta sina tankar. Vad är det för någonting jag tänker? Vad är det som passerar? Att liksom se det som tankar som kommer och går. De behöver inte nödvändigtvis ens ha något budskap till det, utan det är sånt som bara passerar hjärnan. Vi kan ju tänka allt möjligt konstigt under en dag. Utan att vi faktiskt tycker det eller tänker det. Så det handlar lite om också att skapa en balans mellan att faktiskt acceptera tankar, att de kommer och går och kan ha massa olika innehåll. Men också att ifrågasätta återkommande negativa tankar som bara ställer till det för oss. Som faktiskt kanske inte ens stämmer. Vi har ju oftast våra favoritteman. Till exempel, ja, vad det nu kan vara. Ja, nu kommer jag inte på något för det.
Jag är sämst.
Jag är sämst.
Inget jag gör duger.
Eller jag är en sån person som inte kan planera och organisera. Eller sjutton som helst. Liksom. Man har sina sanningar om sig själv som går runt matar sig med. Som kanske inte ens är aktuella längre. Och då kan man faktiskt behöva ifrågasätta sig själv. Varför får jag luft ifrån? Varför tror jag att det här är sant? Jag kommer till jobbet och chefen hälsar och ser inte så himla glad ut. Då kanske jag får automatiska tankar att chefen tycker jag är dålig. Han tycker att jag gjorde ett dåligt jobb i fredags. Jag kommer få sparken. Eller ja, det kommer massa konstiga katastroftankar. I själva verket så kanske chefen har bråkat med sina barn på morgonen. Eller har ont i magen eller vad sjutton som helst. Där kan man träna sig på att faktiskt hitta alternativa förklaringsmodeller. För jag vet ju inte vad som är sant. Det kan vara sant vilket som. Men vem är jag som bara förutsätter att jag vet sanningen och att det dessutom är den absolut mest negativa tolkningen.
Just det.
Mm. Så det handlar om att skapa balans mellan att acceptera vissa tankar som kommer men faktiskt ifrågasätta aktivt vissa tankar.
Ja, och man märker att det här är ett tema som är väldigt återkommande.
Ja.
Och som kanske inte blir så hjälpsamt för mig heller.
Exakt. Vilka tankar är hjälpsamma och vilka hjälper mig?
Ja, men PMS kan ju också påverka våra relationer som vi har varit inne lite på. Och jag tänker i synnerhet kanske om man lever tillsammans med någon. Mm. Och jag tog ju upp exemplet att jag kan då bli så här superirriterad över små saker eller disken eller tvätten eller vad det nu kan vara. Mm. Vad kan man göra då för att undvika liksom att hamna i bråk under de här dagarna?
Det är ju ofta just relationsproblem som är liksom det största problemet när man har PMS. Alltså det är ju där man släpper på bromsen när man väl kommer hem. Man har hållit ihop hela dagen. Så kommer man hem och så ser man alla de här grejerna som man har irriterat sig på även de andra veckorna.
Mm.
Och då så släpper man lös. För då orkar man inte hålla tillbaka längre. Vi skriver i boken att man ska se PMS som ett gemensamt problem.
Mm.
Och det har man ju kunnat se i forskning också, att utfallet blir betydligt bättre om man involverar sin partner i behandlingen.
Mm.
För det här är ju ett gemensamt problem.
Mm.
Du lever ju med de här svårigheterna. Det går inte att komma ifrån och du kommer fortsätta att göra det.
Mm.
Så det skulle till exempel kunna vara att under de veckorna där det är lugnt, att man pratar igenom vad är det för triggers man har. Har man några återkommande teman som man alltid gärna vill dra upp, typ att du säger aldrig att du älskar mig, eller du, vad vet jag, dräller runt med saker. Eller, ja.
Mm.
Och att man då är förberedd på att de här grejerna kan dyka upp. När du sen kommer dragandes med det där, att du säger aldrig att du älskar mig, då är din partner förberedd på att säga okej, det här temat är återkommande, jag hör vad du säger, men jag föreslår att vi skjuter upp det här några dagar.
Mm.
Och det här kan ju leda till kris och katastrof hos den som är drabbad. Men då har man i alla fall haft en uttalad överenskommelse innan.
Mm.
Det tar liksom udden av det. Och då kanske man får den här tillfälliga wake up callen att just ja, vad håller jag på med? Det här, han har ju rätt, eller hon har ju rätt.
Mm.
Det kan vara att man faktiskt skriver upp de här fysiskt på ett papper och säger så här, okej, att partnern då föreslår att okej, på lördag efter lunch, då pratar vi om det här. Så att partnern då tar ansvar för att lyfta de här frågorna.
Mm. Just det.
Mm.
Så att det inte bara sopas under mattan, för det är ju det som är risken, att man då inte känner sig lyssnad på, att man känner sig förminskad, inte tagen på allvar.
Mm.
Så att jag tycker det är en ganska bra grej att partnern faktiskt tar ansvar för det. Mm. Det ställer mycket krav på partnern.
Mm.
Så då ska man liksom komma överens, inte i en period av PMS utan innan, så här, okej, vad är det vanligt som kommer fram, men också då liksom, hur är det okej att reagera eller agera i den situationen från partners sida, väl?
Ja.
Så att man har en överenskommelse att jag kommer dragande med mitt tema om att du aldrig ser att du älskar mig eller så där, att det ska också vara, eller att det ska vara en överenskommelse också, vad är det min partner då ska säga eller vad är vi då ska göra.
Precis, det får nästan bli som ett litet intränat manus, alltså att man blir lite robot där igen, att man talar om vad man har för behov, för det kan ju inte partnern gissa sig till.
Nej.
Även om jag verkar arg och säger att du älskar inte mig och du gör alltid si och så hit och dit, då vill jag egentligen att du ska ge mig en kram.
Ja.
Kan du försöka ge mig en kram just där och då?
Just det.
Eller jag vill att du går iväg och låter mig vara i fred.
Ja.
Eller jag vill att du kommer med en kopp te.
Mm. Just det.
Så det är ju så väldigt individuellt vad man behöver i den situationen.
Ja.
Men det ställer krav på partnern. Det ställer ju krav på att partnern kan reglera sina känslor.
Mm.
Ja.
Det är ju provocerande såklart.
Mm.
Men då kommer ju återigen den här fysiologiska förklaringen, att det är lättare att acceptera det när man vet att det här faktiskt är en mer eller mindre en överkänslighet. Det händer saker i partners kropp som gör att det blir så här.
Mm.
Det betyder inte så mycket. Mm. Däremot så återigen det här med att inte sopa saker under mattan, att ofta, alltså ingen rök utan eld. Ofta tar man ju upp saker som faktiskt är reella problem.
Mm.
Som är återkommande. Alla par har ju sina problem. Det går ju inte att komma ifrån.
Mm.
Det är därför det är så viktigt att faktiskt följa upp de här sakerna sen. Det ska just inte bara bli hängande, utan det här är ett rejält problem som ni ska lösa, men inte just nu.
Nej. Mm. Just det. Mm. Ja, det är ju bra. Så att man faktiskt följer upp det.
Mm.
Har man nu inte en partner som är så pass förstående eller duktig på det här, då kan man hjälpa sig själv genom att faktiskt skriva ett brev.
Mm.
Skriva ner allting ofiltrerat. Gömma undan det, ta fram det efter några dagar och läsa igenom det. Och många gånger så blir man förvånad över vad man faktiskt har skrivit. Alltså, herregud, kände jag verkligen så här? Vilken tur att jag inte sa någonting.
Okej, ja, det var ju också bra.
Ja.
Jag för så tänker jag tänka mig att det kan vara. Vissa partners kanske inte, hur mycket man förklarar kring det. Så att, men när du säger att du vill lämna mig, då måste det ju betyda någonting. Som du säger, ingen rök utan eld. Eller, ja, fast vissa saker blir ju väldigt, väldigt förstorade.
Ja. Mm. Det är så väldigt olika hur man är som par och vad den personen har för erfarenhetsbas och referensramar.
Men vad gör man? För jag tänker, om man nu då har hamnat i det här, att man kanske har hamnat i lite konflikt och bråk ändå, och så känner man efteråt att så här, nej, men nu får jag ju ångest och vill bara gömma mig där bakom min skämskudde. Hur hanterar man det? Vad gör man då?
Ja, man får nog be om ursäkt i alla fall. Oavsett om det är ens eget fel eller inte. Man får ju inte bete sig hur som helst. Men där tänker jag att det är så himla vanligt att man hamnar i den här skuld- och skamkänslan. Att man ska straffa sig själv och jag klarar ju ingenting. Och hur kunde jag? Och så vidare och så vidare. Och det är ju inga hjälpsamma tankar som vi var inne på förut. Så att där tror jag handlar om att faktiskt distrahera sig själv. Att göra saker som man mår bra och hoppa på tåget igen. Och försöka planera mer nästa gång. Man kommer ju ramla ner i det där ändå. Men försöka förebygga ännu mer. Och sen ta hand om sig själv efteråt.
Just det.
För att det är just det här med att man hamnar i en kompensationsfälla. Att man då ska göra ännu bättre. Och man ska vara ännu snällare. Och man ska vara den perfekta partnern. Eller den perfekta mamman, den perfekta arbetskamraten. Och så trycker man ner och trycker man ner och trycker man ner. Och sen återigen så kommer den här bomben då. När man inte har den här naturliga bromsen längre. Eftersom att GABA-systemet faktiskt är påverkat.
Just det. Så då förvärras det istället.
Då blir det en liksom ond cirkel av det.
Okej. Ja, men om man nu har de här problemen och inser att så här, oj, ja, det här stämmer ju in på mig. Och det kanske, man kanske behöver hjälp med de här olika strategierna. Var skulle du rekommendera att man vänder sig?
Det beror på lite vilken väg du vill gå. Jag tänker steg ett är ju att kartlägga under minst 2 månader.
Just det.
Sen kan man uppsöka en gynekolog till exempel.
Ja.
Och ta med sig den här kartläggningen. Och då vet de ju oftast vad det handlar om. Och då brukar de rekommendera hormonella preparat, alltså en hormonspiral eller vissa typer av p-piller. Hos många kvinnor så bromsar det upp ägglossningen. Och om det inte finns någon ägglossning, då finns det inga restprodukter som du kan reagera på. Och då mår man många gånger mycket bättre. Men hos en del kvinnor så funkar inte det här, utan man får ägglossningen då, eller man får ägglossning varannan gång eller liknande. Sådär. Och då kan man kanske behöva prova på andra mediciner. Och då har vi ju det här med SSRI som jag pratade om förut. Det är selektiv...
Serotin.
Men gud, det kan ju det här.
Det är alltid svårt med medicinska termer.
Selektiva serotonin återupptags... Nej, skitsamma. Antidepressiva mediciner. Som man också kallar SSRI. Och de kan man då ta under vissa dagar i månaden. Eller om man känner att det är svårt att hålla koll på när man har ägglossning och så vidare, man har oregelbunden menscykel, då kanske man tar en lägre dos under hela månaden. Hela tiden.
Det låter ju som att man kan behöva så här prova sig fram lite i samråd verkligen. Med sin gynekolog.
Och gå till en gynekolog som man känner förstår vad det är man kämpar med.
Det kanske är som med psykolog, att man kan behöva testa några olika gynekologer.
Ja,
ibland
faktiskt.
För att så här, hitta
den
som liksom har förståelse och kunskap. På.
Ja,
så.
Och som inte bagatelliserar det.
Och
sen kan du ju jobba väldigt mycket med dig själv just med KBT. Och det finns ju, tyvärr så är ju inte kunskapen så utbredd bland vårdpersonal, bland psykologer heller. Man kanske får fel diagnos. Man kanske får en depression fast man själva verkar inte alls är kroniskt deprimerad, utan man är det bara vissa dagar eller vissa veckor. Man kanske till och med får en bipolär diagnos. Man kanske får emotionell instabilitet som diagnos. Så att det gäller ju att kunna sig själv där. Veta hur man fungerar. Och också där försöka hitta någon som faktiskt har förkunskapen. Förhoppningen är ju att man hädanefter eller framtiden faktiskt tar upp det här som en viktig kurs på psykologprogram.
Ja, verkligen.
Så man ställer de frågorna.
Men så då är det framförallt kanske vårdcentralen som man vänder sig till.
Ja.
Om man behöver träffa en psykolog.
Precis.
Men ska vi börja avrunda? Är det någonting, Ulrike, som du vill skicka med våra lyssnare?
Ja, jag vill att ni som är drabbade ska tänka på att vi är så väldigt många fler. Vi är jättemånga världen över som är drabbade av det här. Så du är inte ensam. Och framförallt så är det inte ditt fel. Det är inte ditt fel. Glöm inte det.
Nej. Jätteviktigt.
Mm. Och om man vill veta mer om PMS så rekommenderar vi ju varmt er bok. Alltså PMS får hjälp med KBT. Och jag gissar att den här boken kan man köpa både på nätet och i bokhandeln. Och vi kan ju också ta en bild på dig med boken och lägga upp på vår Instagram. Och där heter ju vi Psykologsnack. Och vi finns som sagt både på Instagram och på Facebook. Så där kan bilden få komma upp.
Ja, det är toppen.
Vi kan ju också passa på att marknadsföra dig och din kollega lite mer här. För ni ska ju ut och föreläsa här under våren.
Mm, det stämmer. Vi ska bland annat föreläsa på internationella mensdagen den 28 maj i Göteborg.
Spännande.
Så alla som bor i Göteborg med omnejd eller om man har möjlighet att ta sig dit får åka. Vi kanske får boka in en resa.
Ja, det skulle kul. Vara väldigt trevligt.
Ja. Men vi vill ju då säga tack till dig, Ulrike, för att du ville komma hit idag och dela med dig av din kunskap.
Tack snälla för att jag fick komma.
Ja,
tack.
Väldigt lärorikt. Och som alltid så vill vi ju säga ett stort tack till bästa Jenny Segerheim som alltid hjälper oss med allt det tekniska som har med ljud, inspelning och klippning att göra.
Och såklart också ett stort tack till Ulf Solulf Fällman Svedlund som lånar ut sin låt Pianot till podden. Tack för att ni har lyssnat.
Ja, tack. Hej då.
Hej då.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.